Det här avsnittet sänder vi ikväll, tisdag, efter 8 här i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i Sveriges Radio Play, Ekonomiakuten.
Det var alltid en kyla i luften i sänkan före branta backen.
Malin Vispe läser Sanna Samuelssons novell Köldhålet.
Där gick kärlen sist ur marken på våren. Där stod vattnet länge på gärderna. Torkade aldrig riktigt upp. Det var inte bara skuggan från granarna som mörka hängde över grusvägen. Det var något med platsens själva känsla. Något i marken. En huttrande vägran.
Lyssna på novellen i P1. Unika berättelser av aktuella författare. I appen Sveriges Radio Play.
Köldhålet av Sanna Samuelsson, som ju är vinnare av Sveriges Radios novellpris 2025. Skriv novellen i sökrutan i Sveriges Radio Play-appen. Klockan är 3.
Klockan är 3, här är Ekot. Med platsbrist på fängelser och häkten vill Tidöpartierna hyra anstaltsplatser utomlands. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kommer krävas stöd från Socialdemokraterna.
Det finns inga lagliga hinder att hyra anstaltsplatser utomlands, slog regeringens utredare nyligen fast. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. De fyra Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat.
Reporter Lova Olsson. Fack och arbetsgivare inom industrin har efter svåra förhandlingar enats om nya avtal som innebär löneökningar på totalt 6,4% under en tvåårsperiod. Det skriver parterna i ett pressmeddelande. Avtalet är vägledande för hela arbetsmarknaden. I Haiti säger sig polisen nu har återtagit kontroll över centralorten i Mirabelais i de centrala delarna av landet efter att gängmedlemmar fritagit omkring 500 fångar i ett försök att ta över staden. Polisen fick hjälp av frivilliga i en självförsvarsgrupp för att stå emot attacken som skedde i gryningen lokal tid, det säger polisen till Reuters. Fler nyheter i app. Ben SR Play. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Medan det storpolitiska skeendet pågår kring Kanada och Grönland fortsätter livet för den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Två av dess tongivande författare har Marie Lundström mött i nattens bokprogram.
Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio. Vi är i ett konferensrum i Folkets hus i Umeå. Utanför pågår Littfest, den årliga litteraturfestivalen i stan. Det är liv, publik, full rörelse i byggnaden. I Folkets hus tycks alla mötesrum döpta efter gudar och djur i den nordiska mytologin. Vi står i ett rum tänkt för ett stort möte. Det är lätt att föreställa sig hur folk halvsomnar här inne medan någon mal längst fram. Vi sätter oss vid ena änden. Min gäst tar plats och jag sträcker fram mikrofonen.
My name is Josephine Bacon, and my book called Weish means somewhere.
Josephine Bacon, hon är född 1947 och inbjuden till Littfest med sin diktsamling Weish någonstans. En ny bok där vi på ena sidan av bokens uppslag läser dikterna på svenska i översättning av Johan Sandberg McQueen. På andra sidan står dikterna på det språk de är skrivna på, Innu Aimun, hennes modersmål. Det språk Josephine Bacon talade som barn, som en del av ursprungsbefolkningen i Quebec, innufolket. Man vet inte hur många som idag fortfarande behärskar språket Innu Aimun. Fler och fler lär sina barn franska rakt av och hoppar över det språk som hör till landskapet och tillvaron på vidderna i stora delar av Quebec och längs Kanadas östkust.
Vi är något med nidnaden. Abotsida hon städen debjan. När människorna packar dagen i en gado. Och abot när gago dösning. När gana natten till snåsdagarna. Vi är något med. Vi är spetaskamagadassi. Jag dör.
Någonstans i Nutsimit är jag hemmastad, utan adress. Gatan jag bor på är flyttleden, där vi burit våra båtar över land. Imorgon ska jag följa floden uppströms, på jakt efter de ledmarkeringar jag en gång försiktigt lämnat efter mig. Någonstans i Nutsimit, någonstans i jordens storslagenhet.
Bravo.
Någonstans i Nutsimit är jag hemmastad utan adress, står det i dikten. Vad är Nutsimit?
Nutsimit, it's I don't know how to explain it, but Nutsimit it's kind of our motherland.
Nutsimit är vårt modersland, markerna vi jagat på och bebott, skogarna och floderna.
We need Nutsimit to be alive. Everything is in Nutsimit, our dreams, our hopes.
Nutsimit är en fysisk plats. Våra marker är över 10 000 år, men också en andlig, en plats vi bär med oss. Efter att den förstörts för oss och tagits ifrån oss finns den kvar inuti, säger Josephine Bacon.
I was born in Nutsimit, but 5 years old I had to go to a residential school because the government decided that, and I stayed there 5 to 19 years old.
Oh, that's a long time.
Yeah. But I learned how to write and how to read.
Jag föddes i Nutsimit, säger hon. Men när jag var 5 sattes jag i residential school. En internatskola, obligatorisk för barn från ursprungsbefolkningen. Den första skolan i sitt slag i Quebec, då 1952.
We came from everywhere. We came from Pogwachipi, Don Mahipu, Matameko, Snotokwan, Eguantit, Wahat, Pesamit. The kids came from all over the shore of Quebec.
Vi barn kom från helt olika delar av Quebec. Många reste långt och vi bodde alla på skolan från september till juni. Lärarna kunde bara prata franska. Vi fick inte prata Innu Aimun i klassrummen, bara utanför. Först kunde vi inte ett ord franska. Så småningom lärde vi oss. Och i den skolan gick jag från att jag var 5 till att jag fyllde 19, berättar Josephine Bacon.
In Nutsimit I can see far, far, far away. In a residential school I saw the mur.
I Nutsimit kunde jag vandra fritt.
ut och se berg, sjöar, floder, vidder. Se långt, långt bort. I skolan satt jag ner hela dagen. Satt ner och tittade in i en vägg. Idag bor jag i en stad. Jag bor i Montreal. Ibland promenerar jag till en park. När jag blundar förflyttas jag till Nordschmitt.
Sometimes I go to the park and I close my eyes and then I can go back to Nordschmitt. Even if I hear an ambulance, fire car and a police. Just close my eyes and I can go back where I belong.
Spelar ingen roll om ambulanser far förbi, poliser och brandbilar rycker ut. Jag bara blundar och så är jag i Nordschmitt där jag hör hemma. Säger Josephine Bacon, som kom att bli en av de sista nomaderna längs en av flyttlederna för innefolket. De som på 1970-talet tvångsförflyttades till reservat när ett statligt vattenkraftsprojekt ödelade jaktmarker och heliga begravningsfält. Josephine Bacons föräldrar hade då levt som nomader och jägare. Det var ingen, säger hon, som ville flytta in i reservatlivet där man bara skulle gå till snabbköpet och handla mat.
But we had to. We had to. They decide for us. So that's what happened. But, you know, when you talk to elders, even if they stay in the reservation, they still, their mind still at Nordschmitt. Or they're free in their head. Yeah. In their memory and souvenir.
Vi tvingades att flytta dit. Men våra sinnen kan ingen spärra in. Särskilt de äldre med minnen från Nordschmitt är på något vis kvar i markerna de lämnat, säger Josephine Bacon. En del av skolorna som barnen sändes till var hårda, berättar hon, med lärare som var stränga. Och det finns barn som omkommit i vissa av de här skolorna. Men min skola var faktiskt okej. Lärarna var visserligen tysta. De pratade inte med oss tills vi kunde svara på franska. Men de förstod inte vad vi sa heller. Kanske var de lite rädda för oss därför. Och sakta, sakta lärde vi oss franska. Jag blev den första i min släkt att gå i skolan. Jag lärde mig att sitta inomhus och läsa och skriva. Istället för att lära mig jaga och klara mig ute i markerna. Men saknade du inte pappa och mamma, frågar jag.
But we, sure. You know what? When we came back on the summertime to our reserve, we were like strangers for them and for us too. And when we start to be again like a family, we had to go back to the residential school. So it was, and I lived like that for 14 years. And then I decide to stay in Montreal to work.
Självklart. När vi skolbarn äntligen fick komma hem om somrarna var vi som främlingar för varandra i familjen. Vi hade ju inte sett sedan början på september. Och precis när vi började bli som en familj igen, ja, då var det dags att åka tillbaka till skolan när hösten kom. Och så där höll jag på i 14 år. Och när jag var 21 beslöt jag mig för att stanna i Montreal och arbeta och leva där. För det fanns inga jobb för mig att söka i reservatet där jag hade min egen familj.
I work. I start to be secretary, but I was a bad secretary. And then I met anthropologists, three of them.
Jag började jobba som sekreterare och jag var en urusel sekreterare. Men så mötte jag via vänner några antropologer från universitetet. De skulle resa till mina hemtrakter och spela in äldre människor och deras berättelser för att fånga in och studera allt detta antropologiskt. De kom tillbaka med massvis av material. Men hur skulle de kunna förstå vad någon sa på banden? De behövde någon som kunde språket och kunde översätta allt insamlat. De behövde mig.
So they need me to translate. And that way I could learn again my language, not my language.
Wow.
Why? And I learn my story, my language and everything.
På så vis kunde jag på nytt lära mig mitt språk ordentligt och få kunskaper och börja hitta tillbaka till det liv jag förlorat. På antropologernas nästa resa följde jag med som assistent och kunde själv fråga de äldre om allt jag ville veta. Själv få höra våra gamla berättelser och börja återta allt jag tappat av kulturen och språket under mina år på internatskolan.
I work with them until the end. Now they're no more here, but they're still in my heart.
And that changed your life.
That changed. Yes. I was a bad secretary, but I'm a good translator. In not to French. In Waymon to French.
Jag var en dålig sekreterare som blev en bra översättare mellan språken Inuaimun och franska, konstaterar hon. Poet blev Josephine Bacon först när hon uppmuntrats av en vän att börja skriva. Första diktsamlingen kom 2009. Och sedan dess har hon varit både inspiration och mentor för andra och vunnit flera internationella priser för sina dikter, som ofta vänder sig mot naturen, läser av den och oroas. Som den här dikten, som utspelar sig i slutet av december och handlar om Kanadagäss, som anländer för tidigt eftersom klimatet, som det står i dikten, bedrar tidens skiftningar. Vi hör dikten först på Inuaimun och sen läser jag från konferensrummet på Litfest i Umeå.
I skojet bimos och lite mättentetan. Tjeck när beten morska betman. Och en tjenten när skatt min avt. När man väl tänta på i och jag mig gå. Men jag tar mig av min kvartakat av mot beminat. När jag sälten. Men det är ganska stoppskå. Vi tar något i dig och hjälta av det. Men så när jag går på nälta mån. Då jag har jag har.
I slutet av december befinner jag mig utomhus. Ett välbekant ljud får mig att lyfta blicken mot skyn. En flock med kanadagäss fyller mig med glädje. Känslan av att vara välsignad. Och så ännu en flock med kanadagäss. Jag överväldigas plötsligt av sorg. Nätterna är så långa. Det blåser upp till storm, bryggd på min oro. Klimatet bedrar tidens skiftningar.
Vädret har börjat ljuga, säger Josephine Bacon. Kanadagässen, förstod jag. De skulle frysa till döds, för de hade kommit alldeles för tidigt och en vinterstorm var på väg.
Som de sett, ja. It's this one.
Okay.
Nipa.
Oh, yeah.
Vår sista dikt ihop blir en dikt om hösten. Om höstljuset och livets skymning. Om att börja runda av och vilja vara kvar.
напамлю елден, кауабет ман вастесю, а пуче ван катаян, анутише чей хоуян, комини, кватак попуан.
Att återse höstljuset, jag har inga hemligheter som måste bevaras när mitt livs skymning sätter in. Ändå ber jag om ännu en årstid.
We all do.
But it's about maybe getting older, I don't know.
It's okay. It's okay because I still have my memory. I still have la santé to keep your head alive. Every day it's a gift. Hein? Every morning I said, oh mon Dieu, I'm still here.
Det är okej att bli gammal, säger Josephine Bacon, född i april 1947. Jag har huvudet, minnet och hälsan i behåll. Varje dag är en gåva. Jag vaknar upp och tänker, herregud, jag är fortfarande kvar. Och låt oss vara kvar en stund till här på jorden och på Litfest i Folkets hus i Umeå. Samtidigt som vi tar och förflyttar oss ännu mer norröver. Från Quebec upp mot Grönland. Vi håller oss kvar på Kanadas sida, men upp på tundran ska vi. För här växte författaren Tanya Tagak upp i ett litet samhälle i nordligaste Kanada.
My mother and my grandparents grew up in Igloo and Katmaq. They were the last generation from contact because colonialists, it took them a long time to get to the Arctic.
Tanya Tagaks bok heter Split Tooth, spricktand på svenska. Min mamma och hennes föräldrar, säger hon, de blev de två sista generationerna av inuiter som kom att bo i Igloo och tält. Det tog längre tid för kolonialismen att nå ända till vårt tuffa landskap med permafrost och 9 månaders mörker om året, konstaterar Tanya Tagak. Hon är född 1975 och är en av de stora stjärnorna på Litfest. En internationellt hyllad strupsångare och kompositör. Hon har jobbat med Björk och Kronoskvartetten och skrivit musik till tv-serien True Detective, där hon också är med som skådespelare. Spricktand är hennes första bok. Det är en blandning av korta berättelser, dikter, dokumentära skildringar och magisk realism som verkligen fått kritiker och läsare att jubla. Boken är översatt från engelska till svenska av Nika Abiri. Och det är en bok som Tanya Tagak skrivit till, som det står på första sidan, alla försvunna och mördade urfolks flickor och kvinnor, och till alla de som överlevt internatskolorna.
I would prefer to give hope to those that are still alive, because I can't give anything to those who have passed on. I went to residential school. Yeah, my parents were relocated. I'm living proof of everything.
Hon är född i det kanadensiska territoriet som kallas Nunavut och har bott under största delen av sin uppväxt i Cambridge Bay. Ett samhälle på Victoriaön där engelskan har blivit det allt mer dominerande språket.
In Cambridge Bay, Inuktitut has really taken a blow, like it's closer to the mainland, so it's more English speaking. We're trying to do some work to get language revitalization happening, which would be wonderful.
Did you learn that language when you were a kid?
I was fluent, and it's still in my head, but I must go. I think that the next step of my life is to make sure I'm fluent again, because my language is so beautiful.
you can understand it. And
I can understand a lot of it, and I can speak a little bit of it, but that's been one of my main sadnesses.
Hennes modersmål, inuktitut, har gett vika sedan barndomen. Men hon drömmer om att erövra språket själv igen och fantiserar om att få den kanadensiska staten att utveckla en tvåspråkig app för språkinlärning. En app som hon tänker sig skulle vara gratis för alla i regionen. Det är hennes vision. Kanske blir det ett av hennes projekt i framtiden, när nu boken hon skrivit har gått i mål.
My mother birthed me and treated me as somebody that belongs to the land. So maybe people read the book and they get that feeling that what is missing.
Jag uppfostrades av min mamma för att klara mig ute på tundran, säger Tanja Tagak. Jag växte upp med folk omkring mig som såg djuren och naturen som det viktigaste vi har. Och kanske att människor som läser min bok idag får en känsla av hur det kan vara att leva så. Vad det är vi kan sakna idag. Vad som kan fattas oss.
You know, 20 minutes out of my town and being able to put my mouth onto the lake or pond and just drink so deeply, knowing nothing will hurt me. That privilege is better than any million billions dollars. People got it backwards and now our earth is burning.
När jag var liten kunde jag dricka vattnet var som helst runt om vårt samhälle, Cambridge Bay, säger hon. Tänk att bara kunna dricka färskt och gott direkt från ett vattendrag. Det är värt mer än pengar, säger Tanja Tagak, som i boken Spricktand skildrar en vacker, underskön natur som fond till en hård och ganska grym vardag med små barn som skräckslagna gömmer sig i garderoben för de fulla vuxna. Gömmer sig för gamla tanten med spritande dräkt när hon hulkar och skriker. Gömmer sig för flickans farbror som sliter upp garderobstörren och stapplande och sluddrande med ansiktet täckt av blod försäkrar att det inte finns någonting att vara rädd för. De vuxna har nog med sig själva och sina liv. Barnen får klara sig. De tyr sig till varandra och ger sig redan i 7-årsåldern iväg på långa egna vandringar på tundran. Det var så, säger Tanja Tagak. Allt det där med fyllan och min farbror i boken, det har hänt. Och tänk vad små vi var när vi gav oss ut bland isbjörnar med en egen liten matsäck.
We were so small in polar bear country. Walking alone 9 miles by ourselves with just a little bag of food. It's crazy.
I mean, now think about, people like, don't let their children go to the playground alone.
I don't. I'm like that in Toronto with my girls.
You are?
Yeah, well, not my older one's older now, but like I'm cautious in the city. I am.
Själv har jag alltid följt mina döttrar till lekparken i Toronto där jag bor, säger hon. In i en stad är jag alltid försiktig. Tanja Tagak skriver om en uppväxt på tundran som både är fri, farlig och ensam. När barnen blir lite äldre blir sexuella övergrepp vanliga i hennes bok. De hör till vardagen, både i skolan och i hemmet. Som läsare undrar jag ibland, hur kan det här få fortgå? Vad är det som händer?
I was viciously sexually abused as a child. That's what's going on. Pretty straightforward. And sexual abuse is rampant.
Jag var själv utsatt för sexuella övergrepp i skolan, säger hon. Om det kan man läsa i dikten En av alla dagar, här i boken Spricktand. Hur killarna på rasten håller fast tjejerna och tar på dem överallt. Och hur läraren lirkar in fingrarna i hennes trosor under bänken. Ser sig om och låtsas som ingenting. Det var ingen som skvallrade eller sa något till någon vuxen, säger Tanja Tagak. Och det gränslösa beteendet kunde därför sprida sig. Mitt i barnens och tonåringarnas utsatthet kommer våren till Cambridge Bay. Efter 9 månader av mörker kommer ljuset. 3 månader av liv som hon berättar om så att det verkar av längtan efter våren i läsarens kropp. Vad gillar du själv allra mest med våren där uppe, undrar jag.
Oh, that's too big! Because what people may not understand with the 24-hour darkness in the winter, sometimes like minus 50, minus 40, when the sun comes, it's like, you are going to live. It's not just, oh, that's nice. You know, it's like, and you hear the geese, hear the birds coming, you're like, food! Like, it was so cute, so cute last year. At springtime, I was scrolling Facebook, and mom posted her child's drawing. It was so cute. It was a goose standing, and it just said, welcome home, food.
Ah, det är för stort för att kunna svara på, säger Tanja Tagak. Med våren kommer också kanadagässen flygande. De kommer tillbaka, och det är en stor sak. Förra påsken la en mamma som bor där uppe ut sitt barns teckning på Facebook. Den föreställde en stor gås, och under fågeln hade barnet skrivit: välkommen hem, mat. Så har vi snön som har olika ljud när den smälter. Isen lika så.
It can be crunchy and there can be sharp drips under the snow, under the ice, like sharp, high, and then it can be like, it's like the slower little parts of the water melt the snow, like, and then when the big ice, like that's how, when it starts melting, and it's really big, and that's when we I'm getting really excited here. Kalupiluit, our story we have, and it was to keep the children away from the ice in the spring because it's dangerous. So that noise when the ice pans, we say, hey, those are the kalupiluit, they'll get you if you go on the ice. So it keeps, we use these things to keep children away from danger, like all our stories. I love the spring. And it's coming.
Och vi har våra historier så att barnen ska hålla sig ifrån de farliga smältande isarna. Akta er, säger vi till barnen. Ni kan bli tagna. Ja, jag älskar våren, säger Tanja Tagak. Och nu kommer den. Boken Spricktand fångar en självklar gemenskap med naturen, men också en stor ensamhet. Jag kände mig ofta fel, säger Tanja Tagak. Jag försökte uppträda normalt i skolan och hamnade ändå alltid utanför klassrummet som straff. Först nu har jag fått diagnosen autism, och den har hjälpt mig att förstå lite mer om varför det ibland blev så svårt. Men jag kände en sån lättnad när jag kom hem från skolan och kunde gå ut och hämta lämlar från naturen. Jag tog hem små lämlar, en i varje ficka, så att de inte skulle slåss med varandra. Och så släppte jag ut dem hemma på altanen. La mig raklång där och lät lämlarna börja gräva i håret med sina små tassar. Och på så vis massera mig i mitt långa hår.
I would try to be normal all day. But I come home, and whenever I was alone, I could be myself. I would go collect lemmings in my pocket. Have to have one in different pockets, because they fight if you put them in one. And then I would bring them home, and then go to the small porch and lay my long hair on the floor. And I put the lemmings, stay still, and put the lemmings in my hair. So they'd start giving me a little head massage. And one time my mom found lemon shit in my hair and I was just like, what's that? And I was like, it's black rice.
Did she believe that?
I don't know. She was just dealing with her own life, you know, and I was a very weird kid.
En gång hittade mamma lämmelskit i mitt hår efter en sån där eftermiddag. Men jag sa att det var svart ris och hon frågade inte mer. Hon hade nog med sitt. Jag var ett väldigt jobbigt barn, säger Tanya Tagak, som i boken också tar oss med till Nine Mile Lake, där hon som barn fångar små, små foreller. Stoppar dem i munnen och låter dem simma ner i strupen. Stjärtfenorna kittlas ända ner i magen. Det var ljuvligt, minns hon. För det här har tydligen också hänt på riktigt. Den fisken, den var verkligen färsk.
It swim down. You can feel it. It's cool. And I mean, why not? People, I've had quivering sashimi before. How come sometimes it's fancy? Oh, it's quite a delicacy, that quivering sashimi you paid $500 for extra special, but I can't eat a fish.
Jag åt de små forellerna levande. Vad är det för skillnad egentligen mot att betala en massa pengar för sushi gjord av så färsk fisk att den vid serveringen ännu skälver? Frågar sig Tanya Tagak. När hon skulle börja high school blev hon satt av staten i internatskola. High school är ungefär som gymnasiet här. Så det var en ung tonåring som sattes ensam på ett plan till huvudstaden i Northwest Territories i Kanada. Staden Yellowknife. En stad med då runt 17 000 invånare. Och kulturschocken, säger hon, den blev stor.
I landed in Yellowknife, which is this booming metropolis of 17,000 people at the time, and I thought, holy shit, and I prayed the taxi driver $50 Canadian to drive me all around the city because there was buildings that were 9 stories high, holy shit, like trees and everything, whoa, but like, it was great. But the problem is how we were raised free. Right, when the land's there, and especially in the spring, summer, you go out whenever you want, and all day, all night, and you're free. Right, and I went to residential school, and it was jail.
Jag betalade en taxichaufför för att köra mig runt hela stan. Här fanns hus med 9 våningar. Här fanns träd. Wow, tänkte jag. Men problemen hopade sig snabbt i skolan. Jag var van att vara fri, utan tider att passa om sommaren. Skolan kändes som ett fängelse. Och atmosfären var inte särskilt kärleksfull där. Jag försökte ta mitt liv. Jag tog tabletter men magpumpades. Blev alkoholist istället. Det tog lång tid att komma ut ur det. Jag ansågs inte kunna bo ihop med någon annan i ett vanligt studentrum. Jag sattes i tvättstugan, där jag fick sova på en madrass med torktumlare och tvättmaskiner vid min sida. Jag levde i en ensamhet som blev ännu större när jag kom till universitetet i Halifax.
And I was very lonely and I couldn't smell one more car or hear one more lie or talk to one more fake person. So I was very, very, very lonely and sad. And my mom sent me a cassette tape. I listened to it, and the first one I heard it, I put it on, and I heard the land. Then I did it, and it was immediate. Like nothing. I could throat sing immediately.
Just när jag tänkte att jag står inte ut här. Jag klarar inte bilarna, lögnerna. Inte fler fejkade människor. Fick jag ett paket av min mamma med ett kassettband i. Hon hade skickat mig inspelad strupsång från våra hemtrakter. Jag satte på det och jag hörde mitt land. Jag började sjunga. Jag härmade rösten på bandet och hittade omedelbart rätt. Jag hade aldrig gjort det förut. Men strupsången fanns i mig, säger Tanya Tagak. Den var mitt land och den var min.
Mm.
So, but I had no one to teach me. So I had these traditional recordings. I had nobody to teach me. So I taught myself just by listening and trying to copy. And then starting to have access to more and more and more traditional songs. But unfortunately, with no partner, I was not able to do the proper traditional way. So I ended up trying to develop something that would be as rounded without a partner. And it launched by itself into this where a place where I could actually explore who I am and how I think, and that I could let other people know how I feel, which I was never able to do before because with language.
Det här med strupsång, det är något som utförs traditionellt hos oss av två personer som sjunger och utvecklar något ihop. Men jag hade ingen att sjunga med, säger Tanja Tagak. Så jag fick komma på hur jag kan sjunga ensam och få det att låta fylligt och tillräckligt utan någon annan än mig själv. Det hela växte. Och strupsången blev mitt sätt att kunna undersöka vem jag är och hur jag tänker. Och plötsligt kunde jag genom sången få andra människor att förstå hur jag kände mig inombords. Något jag inte kunnat göra förut. Det hade inte gått. Det gick inte med språket.
And so I live a very sensitive life and I see things in certain ways, and all of a sudden with the singing I could do it, and I could tell that the person hearing it actually could tell what was happening inside of me. And then it's through music I don't have to live so alone in the world. It's so nice to be understood. Like after concerts, I see people and they feel it too. So I'm no longer by myself.
Med sången kunde jag nå fram, säger Tanja Tagak. Jag kände och såg att den gick igenom och funkade. Att den som lyssnade faktiskt kunde förstå vad som händer och försiggår inuti mig. Efter mina konserter ser jag det på min publik. Jag ser och jag känner det. Genom musiken behöver jag inte leva lika ensam här i världen. Ur Search av Tanja Tagak, som alltså sjunger helt själv fast det kan låta som två röster. Ja, men om man då har hittat sitt uttryck, sitt sätt att nå fram utan ord, vad är det då som får samma människa att sätta sig ner och göra något så jobbigt som att skriva en bok?
The book was built for many, many years, and it started in grade 7 when my teacher told me to keep a journal. And I started to keep a journal, and I never once for 30 years never shared my writing.
Boken började skrivas utan att jag hade en aning om det. Det var när jag gick i sjuan och min lärare sa åt mig att börja skriva dagbok, berättar Tanja Tagak. Det gjorde jag och jag fortsatte med det, men under 30 år visade jag ingen vad jag skrivit. Men jag fortsatte för att jag helt enkelt behövde det. Men så en dag i turnébussen med bandet var det en som frågade: vad gör du? Nej, jag sitter och skriver, sa jag.
So I said, I'm writing. And so I showed it to him and he said, this is good. And I was like, nah, whatever. He's like, no, really. This is good. So I thought about it and I went, okay, I showed a few more people. Mm-hmm. And then someone said, you should find a publicist. And I thought that was ridiculous.
Av någon anledning visade jag lite av det jag skrivit för honom. Och han sa, det här är ju bra. Sa jag. Men så visade jag några fler. Och någon sa till mig, det här skulle du ta ut. Jag tyckte det var löjligt. Men till slut tog jag kontakt med ett förlag, en förläggare. Och tillsammans byggde vi boken.
It was just a pile of all this writing.
Och boken blev klar. Nu hyllas den för sin nyskapande och omstörtande stil. Fast författaren förblir skeptisk till orden, som hon menar kan isolera oss från varandra. Faran finns att vi blir så upptagna av orden, säger Tanja Tagak, att vi en dag slutar se varandra.
Words isolate us sometimes and we've become too obsessed with them and we stop looking at each other. Yeah. Seeing how you really are.
Tanja Tagak, i Folkets hus i Umeå på Litfest. Det här är Lundströms bokradio. Med mig, Marie Lundström.
Och här kommer en annan utblick i världen. Sveriges radios utrikesreporter Filip Kotsamboikidis har i början av året gjort P1-dokumentären Greken som reste hem till Turkiet. Här är en liten bit ur starten.
Okej, nu är det då.
En kvav sensommarkväll i Thessaloniki i Grekland sätter jag mig och skålar med farsan. Det är en delvis motvillig pratstund. För han vet vad jag vill.
Det som jag framförallt undrar och som jag har undrat många gånger är varför har du aldrig varit i Pondos? Varför har du aldrig satt din fot där?
Vi kunde ha börjat faktiskt med en mycket enklare fråga. Jag har aldrig varit i Turkiet överhuvudtaget.
Jag vill att vi ska resa till det vi kallar Pondos. Där den stora katastrofen inträffade. Varifrån hela min grekiska släkt fördrevs. För 100 år sedan.
Jag har alltid av någon märklig anledning varit väldigt känslig. Jag tror helt enkelt att jag, för en känslig person att komma till rötterna. Jag har helt enkelt varit rädd. För jag vet inte hur jag kommer att reagera.
Finns det en ilska mot turkar och Turkiet?
Det finns en enorm ilska fortfarande. Och fortfarande, åtminstone den pontiska befolkningen, om man nu kan säga så, drömmer fortfarande om sina förlorade hemländer. Om Pontus. Ilskan är fortfarande stor, ja. Tyvärr. Jag tror huset är kvar. Min mormors mors hus. Jag tror den är kvar.
Vill du höra hela den här berättelsen? Lyssna via webben sverigesradio.se eller via vår app i mobilen Sveriges Radio Play. Sök efter P1 Dokumentär.
Hur får man egentligen ny inspiration när man har tröttnat på hela sin garderob? Och hur är det nu med päls? Är det bättre att bära vintage eller fuskpäls? I veckans samtal med stil svarar vår modedoktor Susanne Ljung på lyssnarnas frågor. Lyssna på Samtal med stil när du vill i Sveriges Radio Play. Du lyssnar på OBS i P1.
Kritikens betydelse för kultursidorna och samhället i stort diskuteras ofta. Men ibland känns det som att debatten går i en cirkel och blir väl snäv. Denna vecka i OBS vill vi försöka ge fler och nya perspektiv på frågan. Det handlar om allt från tyckandets djupare innebörd till utmaningen att uppbära den dubbla rollen som författare och kritiker. Och vi börjar med det allra mest övergripande bidraget. Torbjörn Elensky tar ett grepp om kritikens betydelse för konstnären, människan och samhället när vi växer upp och blir civiliserade.
Små barn är omnipotenta. Allsmäktiga som Gud fader i sin egen upplevelse av världen. De kan inte skilja sig själva från omgivningen. Kropp, bröst, mamma, äta, skita, allt är samma och allt är de själva. Men så småningom börjar de bli medvetna om skillnaden mellan sig själva och resten av tillvaron. Centralt i detta, åtminstone på ett symboliskt plan, och om vi ska tro gamle Freud, är den egna avföringen. När barnet inser att bajset kommer från dem men inte är dem börjar resan mot att bli en självständig, självreflekterande individ som inser att tutten, mamma och pappa och eventuella syskon är egna personer med egna viljor dem också. På samma sätt måste en yrkesverksam konstnär lära sig att se sina verk som skilda från sig själv. Din bok eller målning, film eller låt är inte du, den är gjord av dig, men ni är skilda åt. Och du måste lära dig att hantera detta för att bli en vuxen, alltså professionell konstnär. I processen mellan dig, ditt arbete och det färdiga verkets möte med publiken är i allmänhet många andra personer inblandade. Du måste lära dig att lita på dem och du måste se din egen position i det större sammanhanget. Dessa andra kommer nämligen att påverka slutresultatet som strängt taget inte är färdigt förrän publiken sagt sitt och bland dessa, som de främsta bland jämlikar, kritikerna. Då jag började skriva redan som ganska liten ville jag aldrig visa något för andra. Ville inte ens att någon skulle veta att jag skrev, för jag var så fruktansvärt rädd för att bli kritiserad på det mest elementära sätt som finns. Med ett stort gapskratt. Jag var rädd för att man skulle skratta åt mig för mina drömmar, planer och projekt samt de första halvdagarna försök jag gjorde. Att bli vuxen handlar om att inse att andra inte ser en som man själv vill bli uppfattad. Att bli en professionell författare är att få distans till sina egna texter och kunna ta kritik. Arbeta med dem utifrån andra synpunkter. Utveckla sitt skrivande inte bara som en högst privat verksamhet, utan som något som ingår i en gemensam kultur. Med intresse, förhoppningsvis, även för andra. Att kunna ta och ge kritik är själva kärnan i all konstnärlig verksamhet. Ända sedan Aristoteles skrev poetiken på 300-talet före Kristus har den medvetna estetiska reflektionen varit en essentiell del av våra kulturella uttryck. Hela utvecklingen av konsten har skett i ett växelspel mellan utövare, beställare, allmänhet och kritiker. Särskilt under de senaste 300 åren, som är den perioden under vilken den moderna kulturen, som också vänder sig till den breda massan, har utvecklats. Kritikerna har lyft och sänkt konstnärskap. De har förklarat avantgardet. De har visat på banden till traditionen. Somliga har tagit avstånd från det nya, medan andra har varit avgörande för dess genombrott. Om vi verkligen förstod hur viktiga seriösa kritiker är för vår förmåga att reflektera över oss själva genom konst, litteratur, musik. Allt det där som vanligen bakas ihop under beteckningen kultur, så skulle vi inse att kritiken inte kommer till kulturen så att säga utifrån, utan ingår i processen. Men med den insikten skulle också kritiker ställa högre krav på sig själva än vad de gör idag. En seriös kritiker måste naturligtvis kunna tänka om konst, konstnär, publik, men även reflektera över sig själv och sin roll. Den kan drivas av alla möjliga känslor, hat såväl som kärlek, omsorg såväl som avståndstagande. Men den måste i grunden älska konsten. Den måste också ha stora kunskaper, mer än vad en konstnär behöver. För den måste arbeta med sammanhang den samtidigt befinner sig i och utanför. En kritiker måste vara mycket intelligent. Intelligens är förmågan att förstå även vad man själv inte tycker. Att se något ur en annan persons infallsvinkel, utan att därför acceptera att denna person har rätt. Men försöka förstå hur den kan tycka sig ha rätt. Därmed lär du dig också hur du själv kan ha fel, skulle kunna ha fel eller faktiskt har fel. Den sortens självreflekterande intelligens är helt central i all konstnärlig verksamhet. Men den är också viktig för hur du som person kommer att utvecklas. Du själv är inte fullständigt autonom, atomiskt avskild från allt och alla andra. Kultur är en kollektiv aktivitet, ett gemensamt tänkande. En process som vi inte kan välja att stiga in i eller ut ur som vi byter skor. Civilisationsprocessen handlar om att bli lite främmande inför det egna. Genom att lära känna det djupare. Genom att sätta sig in i det på ett sådant sätt att man kan se det utifrån. Kritik är det formaliserade arbetet med detta främmandegörande som gör oss medvetna om vår egen kultur. Men många känner sig idag också främmande inför kritiken, förstår inte dess helt essentiella roll för hur vår kultur fungerar. Det handlar inte bara, men visst i hög grad, om rädslan för negativ kritik. Utan det handlar också lite mer på djupet om obehaget man kan känna då man tvingas, då man förmås att se sig själv som man framstår utifrån, skild från sin självbild. Låt mig tillägga att det är detta som gör att artificiell intelligens, AI, inte på allvar gör riktig konst utan bara dekorationer. Den har, åtminstone inte än, något självmedvetet jag och ingen förmåga till självreflektion, alltså kritik. Om den utvecklar detta kommer den också att kunna skapa verklig konst. Men det är långt ifrån säkert att vi människor kommer att förstå den, eller ens uppfatta den som något estetiskt uttryck. De bilder som görs automatiskt idag kan vara fina, roliga, men de blir inte konst förrän en människa tar dem, väljer och reflekterar kritiskt över dem som konstverk. Vad innebär då kritikens nedmontering i vår samtid? Med kritikens nivå sjunker den allmänna kulturella nivån. Den självreflektion som är helt nödvändig för oss som både individer och samhälle urholkas. Vare sig vi är konstnärer eller publik. Men också om vi tror oss vara helt ointresserade av kultur. Det finns ingen privat kultur. Den utspelar sig mellan oss, skapas av oss och skapar oss samtidigt i en ständig feedback-loop i vilken visst kreativitet, känslor och upplevelser är viktiga. Men där kritiken är vad som skiljer ut vad som faktiskt är något att ha. Den där lilla skillnaden är det utrymme där livet levs, erfarenheter görs och konst skapas.
Det sa författaren och kritikern Torbjörn Elensky. Producerade gjorde jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2025.
Och före nyheterna hinner vi med ytterligare en glimt från kulturvärlden. Och här handlar det om starka känslor.
Författaren och dramatikern Oscar Wilde står på toppen av sin karriär. Men lyckan kommer inte att vara länge. Han kommer att förlora allt. Folk kommer vända honom ryggen. Han kommer fängslas och möta en alltför tidig död. Fattig och i exil. Och allt för den stora kärlekens skull.
Sanslösa kärlekshistorier. Du hittar hela serien i Sveriges Radio Play.
Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 4.
Ekot. Franska ytterhögerns informella ledare Marine Le Pen får inte ställa upp i nästa presidentval. Det beslutade en domstol igår i samband med att hon och flera partikamrater i Nationell samling dömdes för bedrägeri. Och när hon kommenterade domen i fransk TV igår var hon mer stridslysten än någonsin.
Des millions de français qui me font confiance et je viens leur dire ça fait.
Marine Le Pen, som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president, ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk TV menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire.
Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den striden. Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
Israel har utfört en attack mot vad de själva hävdar är Hezbollah-mål i Beiruts södra förorter under natten, enligt AFP. Det är den andra israeliska attacken mot Libanons huvudstad Beirut sedan överenskommelsen om vapenvila i november. Nu har fackförbund och industriarbetsgivarna enats om nya avtal som innebär löneökningar på totalt 6,4% under en 2-årsperiod. Det skriver parterna i ett pressmeddelande. Avtalet är vägledande för hela arbetsmarknaden. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Vi återutsänder Ekots lördagsintervju direkt efter det här, Ekonomi Ekot Extra, som hittar i Sveriges Radio Play.
Det finns tydliga vinnare i pensionssystemet och så finns det förlorare.
Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju att höjas ytterligare igen.
Jag känner typ att det är väl det man pratar om hela tiden, att det håller på att bara öka och öka i åldern.
Hur länge måste man räkna med att jobba? Och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller den framtida pensionen? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
EU-ministern Jessica Rosenkrantz sitter här i studion beredd att idag bli intervjuad i Ekots lördagsintervju. Det är fredag den 28 mars och klockan är strax 1:30 på eftermiddagen. Jag heter Katarina von Arndt. EU står inför stora förändringar. Försvaret har intagit den plats som klimatet hade under förra mandatperioden. Nu handlar det mesta om hur EUs medlemsländer ska rusta upp. Men också en del om hur EUs konkurrenskraft ska öka. Så hur bör EU prioritera? Och hur ska unionen möta inte bara ett USA som dragit sig tillbaka på försvarsområdet, utan som också inför handelstullar? I vilken utsträckning klarar sig EU själv? Jessica Rosenkrantz, moderat EU-minister, välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Ja, det mesta handlar ju om försvaret i EU just nu. Efter ett möte i Paris igår så kom beskedet att Frankrike och Storbritannien tillsammans med 30-tal länder och företrädare för EU och NATO fortsatt att samtala om en gemensam styrka som ska fungera som ett understöd till Ukraina. Och Sverige är ett av de länder som deltog i de här samtalen. Det ska inte vara någon fredsstyrka placerad vid fronten som ska övervaka en vapenvila, utan en styrka placerad på strategiska ställen i Ukraina, sades det. Vad är den här styrkans övergripande syfte, är det tänkt, om det nu inte ska vara en fredsstyrka?
Nej, men först vill jag säga att det sker ju väldigt många olika möten nu, där mötet i Paris var det senaste i raden, och alla de här mötena äger ju rum mot bakgrund av att vi har det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Vi har krig på vår kontinent, vi har en osäkerhet i den transatlantiska relationen. Jag tror att i mångt och mycket så kommer historien döma Europa efter hur väl vi nu står upp för Ukraina och vad som är rätt. Och de här mötena handlar ju just om det. Hur ska vi kunna stärka Ukrainas position inför en vapenvila och inför möjliga kommande fredsförhandlingar? Det handlar om att göra Ukrainas position så stark som det bara går. Mm. Och i det så är det ju flera diskussioner. Det ena är ju om en styrka på plats. Det är ju en diskussion som pågår fortfarande, vill jag understryka. Och där vi från svensk sida inte utesluter någonting. Men vi, liksom flera andra länder, lyfter ju samtidigt fram att vi måste få klarhet i vad exakt är förutsättningarna för en sån styrka.
Men det som sades igår då, det är ju att det inte ska vara en fredsstyrka. Vad är det tänkt att det ska vara för typ av styrka?
Nej, men det är ju inga konkreta beslut än, utan de diskussionerna pågår ju. Hur kan det se ut? Vilka länder skulle kunna delta? Och Sverige är ju väldigt aktivt i de diskussionerna och utesluter som sagt ingenting. Men det är ju viktigt att ska vi placera svenskar på plats, då behöver vi ju få klarhet i hur ser förutsättningarna ut? Hur ser ett amerikanskt deltagande ut? För mig är det uppenbart att Europa här har en viktig roll att spela, och det är också därför de här diskussionerna fortgår. Och det är ju den här regeringens viktigaste utrikespolitiska uppgift är ju att stödja Ukraina, och då utesluter vi ingenting i den delen.
Men vad är det då som krävs för att Sverige ska delta med soldater i den här styrkan?
Nej, men det är just det handlar om. Ska vi delta med människor på plats, så måste vi ju veta vad är mandatet för en sån styrka.
Men vad är villkoren? I vilket läge? Vad är det till exempel som krävs? Minsta möjlighet, så att säga, för att Sverige skulle kunna delta?
Det är ju en dialog vi har nu med berörda länder och partners, exakt hur de förutsättningarna skulle kunna vara. Det är klart att det också hänger samman med frågan om en amerikansk närvaro. Det här är ju i grund och botten någonting som det finns ett intresse både för Europa och USA att vara delaktiga i. Men det finns en rad olika liksom, aspekter på detta som vi behöver diskutera. Men Sverige är ju väldigt engagerat i de diskussionerna, och det är som sagt oerhört viktigt för oss att säkerställa att vi nu faktiskt får på plats en varaktig fred i Ukraina.
Men om man tänker på, Ulf Kristersson har ju tidigare sagt att det krävs ett amerikanskt stöd för att Sverige ska delta. Är det fortfarande ett krav?
Ja, det är ju en del. Jag skulle säga att det är rätt avgörande att det finns någon form av amerikansk närvaro. Men det är inte den enda faktorn. Det handlar ju också
någon
om att,
form av, vad innebär det?
Det får vi återkomma till. Det är ju de diskussionerna som fortgår nu. Vi är ju fortfarande i den delen i liksom ett något tidigare skede av hela den diskussionen. Men det sker ju som sagt många samtal just nu, nästan varje vecka är det nya möten, som ju ytterst handlar om den grundläggande frågan att Europa måste kliva fram, öka sitt stöd till Ukraina på alla sätt vi kan. Och där har ju också Sverige visat ledarskap.
Men om vi ska prata om bara den här styrkan just nu då. USA har ju sagt att man inte är beredd att ge några säkerhetsgarantier. Kommer Sverige inte vara med då om inte USA ger några garantier?
Som sagt, vi utesluter ingenting i detta skede, men det här är en dialog som vi för med våra nära allierade, med våra partnerländer. Det är viktigt att diskutera hur ett europeiskt engagemang kan se ut för att vi bibehåller en varaktig fred, och Sverige deltar i de diskussionerna. Men vi behöver få bättre klarhet i förutsättningarna helt
det
enkelt.
Det låter på dig nu nästan som att det är, Sverige skulle kunna tänka sig vara med ändå också, även om USA inte är med till exempel.
Vi utesluter ingenting i det här skedet, men som sagt, vi säger att vi behöver större klarhet i förutsättningarna, och ett amerikanskt deltagande är ju viktigt. Det är ju någonting som vi upprepar också i flera sammanhang här, att det finns ett gemensamt intresse från europeisk och amerikansk sida att säkra fred i Europa.
Men det är inget absolut villkor för att Sverige skulle delta?
Jag tänker inte sätta upp några absoluta villkor i detta skede, utan det är en dialog som vi för med våra partnerländer.
Mm. Tanken har man ju sagt nu att den här styrkan ska vara verka avskräckande. Alltså inte att de ska stå liksom vid gränsen och vara fredsbevarande, utan att det ska få Ryssland att inte attackera Ukraina, eftersom de skulle kunna attackera då soldater från ett NATO-land istället. Betyder det då, den diskussionen som man har fört, och betyder det då att man skulle anta att artikel 5 skulle aktiveras om en soldat skulle bli angripen? Är det så man har resonerat?
Alltså återigen, det blir ju ganska spekulativt eftersom det inte finns ett exakt beslut än. Och det var ju också väldigt tydligt från rapporterna igår i Paris att det här är diskussioner som pågår. Men det är ju många länder som just framhåller att vi behöver få bättre klarhet i de exakta förutsättningarna. Men själva grunden för mötet återigen handlar ju om att verkligen stärka Ukrainas position inför förhandlingar. Att vi ser till att framtida förhandlingar om fred blir varaktiga. Att Ukraina kan gå in i sådana förhandlingar utifrån en styrkeposition. Här vill jag framhålla hur viktigt det är att Sverige verkligen visar vägen. Vi har alltså bistått Ukraina med över 70 miljarder kronor sedan den fullskaliga invasionen. Stödjer Ukraina militärt, civilt, humanitärt och på många sätt. Liksom de försvarsrustningar, upprustningar som vi gör själva nu här hemma. Allt detta är ju viktigt för att förmå hela Europa att ta ett större ansvar. Och sen är ju frågan om trupp på plats är ju en del i hela den här diskussionen.
Vi går vidare. EU-barometern frågade i början av det här året medborgarna i EU